var det på prispallen var det tre nordiska länder. Det var Norge självklart först och sen Sverige och sen så Finland. Så det var ju Norden i fantastiskt dessa små länder här uppe i Norden som erövrar hela världen på skidorna. Fantastiskt. Halleluja. Vilken fin typ hon är, Marit. Jag tänker på vilken föredöme och så vidare. Härligt att se. Underbart. Men nu har vi tagit av oss skidorna. Så nu ska vi preka Guds ord. Jag tyckte det var bra det pastor Geir Morten sa här om att bygga hytter här uppe i Oppdal på fjället. Halleluja. Jag tänkte att ni kunde bygga en hytt åt mig, för jag är så mycket här uppe. Jag har ju varit... Men jag tycker det var kedligt att sitta själv på en hytte. Mycket härligare att träffa människorna som är här. Halleluja, underbara vänner. Det är en speciell menighet det här, vet du. Det är en menighet som har betytt väldigt mycket för hela Skandinavien i många, många år. Och den kommer att fortsätta göra det. Gud har rest upp den här menigheten för att vara dels ett exempel men också vara en profetisk röst till inte minst Norge men också utöver hela Skandinavien. Och det är härligt, och det är härligt att se att det går vidare. Och också, det har alltid varit ett fokus på ungdom i den här menigheten. Ungdomarna trivs här och det är härligt, halleluja, underbart. Och det kommer att fortsätta år ut efter år in, halleluja. År ut och år in, ja. Amen. Och jag kommer preka här. Jag är liksom, du kommer aldrig bli av med mig. Utan jag finns här tills Jesus kommer tillbaka. Jag sa det till Kristoffer. Ni får hålla på, ni rullar fram i rullstol sen när jag blir en gammal gubbe. Och så. Men jag kommer preka, halleluja. Amen. Nej, men det, ni får göra som ni vill. Men det är härligt att vara här, prisat vare Gud. Det är en förmån och privilegium att få predika Guds ord för den unga generationen. Underbart. Ikväll, ja, vi får se hur länge vi håller på. Men vi ska tala idag om, och jag vill så gärna förmedla det som har kommit till mig i mitt hjärta. För jag tror det är så viktigt att vi känner det här. Och det är ju egentligen en självföglighet, det är egentligen självklarhet det här som jag ska tala med dig om idag. Men ibland är det lite lätt att glömma bort, man ser inte alltid liksom skogen för alla trän brukar man säga. Och det som borde vara självklart kan ibland bli satt lite på undantag. Och det som är självklart i kristendomen, det är Kristus. Tar du bort Kristus och kristendomen, då blir det bara dom kvar, va? Och det vill vi inte ha, utan vi vill ha kristendom. Alltså. Att du heter kristen betyder att du har med Kristus att göra. Och Jesus, han är själva kärnan och stjärnan i allt det som vi lever med. Halleluja. Och det är därför som vi måste gå till honom för att få tag på det andra. En del går till det andra för att få tag på honom. Det är religionen. Men du förstår, när vi går till Jesus så får vi tag på det andra. Där får du tag i dina värderingar. Du får tag i det som är tänkt att vara i ditt liv. Så ett möte med Jesus, och det är det vi brinner för. Att ställa fram en mötesplats där unga människor, gamla människor kan få möta Jesus. Därför att det är det som är att vara en kristen. Det är att ha ett personligt förhållande med Jesus. Amen. Halleluja. Och går vi glipp om det så kan vi ha allt det andra. Det kan vara fint, det kan vara bra och sådär. Men vi går glipp om hela poängen. Det är Jesus som är wow-faktorn. Halleluja. Amen. Och det är därför som det är så härligt, som jag talade om igår. Det är så härligt att vi inte kan det här, va? Jag pratade med pastor Geir Morten och sa, jag kan ingenting om det här. Och jag tyckte han gör så fint jobb, så bra, men vet du, jag kan ingenting. Vilken bra utgångspunkt. Därför att Jesus kan allt, vet du. Tvivlar du på det här? Jesus kan man, du säger, men jag kan väl lite grann, ja, mycket begränsat. Du vet, vi lever ju i en värld, va? Om du sitter ute i världen, vi har alla dessa talenttävlingar, vet du, idol och talenter. Man vill liksom lyfta fram talenter och begåvningar och så vidare. Och det är väl fint och det är jättebra. Men du förstår, du kan vara ganska som jag, väldigt begränsat begåvad människa. Jag kan i stort sett ingenting, men det jag kan, det kan jag väldigt mycket om. men så det är inte det, utan hela poängen är att det är Jesus som gör det här. Amen. Han ger förmågan, han ger ämnen, han ger allt det där. Och det är därför som det är så underbart, och det är därför som vi kan vara så frimodiga. För vi vet att det har inte med oss att göra, utan det har med honom att göra. Amen. Så vi ska gå igenom några tankar här idag, och jag hoppas att du orkar. Jag vet att du har haft ni har jobbat hårt här, och ni har varit ute i backen och gjort allt möjligt. Så jag vet att det kan vara så. Men halleluja, du sitter ju här i alla fall, och det räcker för mig. Amen. Gå med mig till Apostlagärningarna kapitel 3. Här är ju då i Apostlagärningarna kapitel 3. Ni sitter så här. Du har bara satt på lyset och sen har du gått härifrån. Lyset är på och ingen är hemma. I Apostlagärningarna, apostlarnas gärningar, kapitel 3, så har du själva, ska vi säga, starten kan vi säga, eller det börjar manifestera sig nu, det som skedde i Apostlagärningarna 2, det som Jesus redan hade talat om till sina disciplar. Men nu skedde det i Apostlagärningarna 2. Anden föll och de fick del av den helige ande. Petrus blev frimodig när han fick den helige ande, och så började han predika Guds ord där, och 3000 människor lades till församlingen i denna första tid. Och sen i kapitel 3 så ser vi hur mirakler och under börjar ske, och vi har en fantastisk berättelse här där det står så här i vers, jag hoppar bara in i vers 4, men det står att Petrus och Johannes, de var på väg upp till bönen som hölls vid den tredje timmen. Och när de kom upp till eller var på väg dit, så passerade de en man som satt vid sköna porten, står det. Den här mannen, han hade suttit där många gånger, det var hans vana, de brukade sätta honom där. Så Jesus hade säkert gått förbi honom också flera gånger innan. Den här gången var det annorledes, därför att nu kom Petrus och Johannes, och de gick dit och kom förbi och stannade upp framför mannen. Och så fäster de, vers 4 här, då fäster de blicken på honom, och Petrus säger: se på oss. Och då gjorde mannen det, i förväntning att han skulle få en gåva av dem. Alltså han satt ju där för att han tiggde ju. Så han satt ju där för att han tänkte att wow, nu får jag en gåva. Se på oss. Och då gör han det. Och då säger Petrus så här: silver och guld har jag inte, därför att det har jag gett i kollekten. Silver och guld har jag inte. Och så säger: men vad jag har, det ger jag dig. Jag har inte det där andra. Och det kanske du känner också. Nu har jag varit på skidläger en hel vecka. Och du har handlat upp, köpt så mycket gotterier och allt det här. Så du har inga pengar kvar nu. Du är i gott sällskap med Petrus och Johannes. De hade inte silver och guld på fickan. Utan de kunde inte ge honom det, vad han ville ha. Men då säger han: men jag har någonting, sa han. Det jag har, det vill jag ge dig. Och så säger han: i Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Och han tog honom i högra handen, reste upp honom, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Halleluja. Amen. Wow, vilken grej. Och det blev ett stort jubel där, och folk såg ju honom gå omkring där, och de prisade Gud, står det. Vilken händelse. Det var våldsamt det här. Och då står det så här i Apostlagärningarna 3, vidare i vers 12. Då så, när Petrus ser det här, att de tittar på honom och kollar: wow, vilken kille. Han har ju magisk kraft, den här mannen här. De tänkte så. Och då säger han så här i vers 12. När Petrus såg det här, att de stirrar på honom, då säger han: israeliter, varför är ni förvånade över det här? Och varför stirrar ni på oss? Som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå. Det tycker jag är så fantastiskt. För först säger han: se på oss. Och sen lite längre ner: varför tittar ni på oss? Va? Det gäller att veta var man ska placera saker. Va? Först är han frimodig: du kan kolla på mig. Va? Och sen nästa gång: varför kollar ni på mig? Va? Det blir lite confusion här. Därför att den där mannen där först, han tittade på Petrus i en förväntning att få någonting. De andra tittade på Petrus därför att de tyckte att det var något väldigt märkvärdigt med Petrus. De tyckte att wow, vilken speciell person. Oj, 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 vilken kille. Och då blir Peter, han börjar nästan förnärma och säger, varför stirrar ni på mig för? Precis som jag hade någon speciell kraft och fromhet. Och det kommer du se med Peters liv när du studerar honom. Så kommer du se att han var väldigt noggrann med att få över den tanken att han var inte någon vidare värst speciell person. Han var inte någon att liksom hänga upp sin tro på. Utan han hela tiden liksom, hjälpte människor att föra sitt fokus över på Jesus. Han hade lärt sig det. Han visste det. Jag har ingenting. Du kommer ihåg igår när jag talade om. Han var en ganska misslyckad fiskare. Men Jesus hjälpte honom att få fångst varenda gång. Han hade lärt sig någonting. Det är Jesus som är wow-faktorn. Det är Jesus som är hela grejen här. Amen. Och därför kan han hjälpa till och få människor att tänka rätt där. Du vet att det var en våldsam kraft över de här disciplinerna. Därför apostlarna. Det står att skuggan föll över de sjuka. Och de blev helade, va? Så man ställde ut människor. Man liksom, var är skuggan någonstans nu av Petrus? Och de flyttar på där. Och så blev de helade. Det är ju våldsamt, va? Det är ganska lätt att bli frestad och tro att man har något väldigt speciellt. När sådana ting händer. Och Petrus, han var väldigt noggrann med det. De ville lyfta upp honom och gärna göra någonting som är liksom övermänskligt. Men Petrus sa, gör inte det. Jag är en broder bland bröder, säger han. Jag är inte något speciellt med mig, utan det som är speciellt, det är han som bor i mig. Halleluja. Kan du säga halleluja? Kristet möte, va? Så kör vi sånt. Och då säger han i vers 16 här. Ni förstår att det är genom tron på hans namn som det namnet har gett styrka åt denne man som ni nu ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa som ni alla ser. Låt mig ge er några tankar om det här med tron idag. Låt mig liksom lysa fram på det lite grann och visa på hur den här tron fungerar. Därför att tro är oerhört viktigt. Därför att vi ska leva av tro och genom tro, säger Guds ord. Och tron är viktig. Men frågan är, tron på vad? Alla människor har tro. Men vad har man tro på? Jag har märkt ibland att en del har tro på tro. De sätter sin tro till tro. Och så hittar man tekniker, hur tron ska fungera och så vidare. Men vad säger Petrus? Vad säger Peter? Han säger så här, tron på det namnet. Det är det som gjorde forskällen här. Inte tron på tron. Inte tron på någon slags teknik eller hitta fram någonting. Inte tron på mina evner. Inte tron, nej, tron på det namnet. Det var det som hade skänkt full hälsa till den här mannen här. Amen. Vad kan det lära oss då? Jo, det kan lära oss detta. Att när jag kopplar min tro till Jesus. Det är då ting kan fungera. Du vet, en del människor har ganska komplicerat förhållande till tron. Och vi hör ibland folk säga, jag har så lite tro. Tron fattas mig. Jag tränger starkare tro. Och så håller vi på sådär. Och du hör vad jag säger här. Och du hör hur det låter. Jag. Man har sitt fokus på mig själv. Och det är så att när trons fokus går bort från Jesus. Då blir tron mekanisk och den blir komplicerad. En del har väldigt komplicerat förhållande till tron. De tänker så här, åh, jag vet, jag kan så lite om tro. Och jag behöver lära mig mer om tro och så vidare. Men min poäng idag, det är att du behöver lära dig mer om Jesus. Därför att när du har Jesus så kommer du också ha tro. Kristoffer sa igår, jag predikar bättre än vad ni ger gensvar till. Och jag känner likadant här idag. Tron på det namnet, det var det som gjorde forskällen. Men när vi flyttar bort trons fokus ifrån Jesus, då blir det kristna livet, det blir mekaniskt och det blir komplicerat. Och det blir en strävan och det blir allt möjliga ting där. Och då kommer vi att gå tomma, vi kommer att bli trötta. Men så fort vi flyttar tillbaka fokuset på Jesus, då kommer trons liv att fungera. Kan du säga amen till det? Låt mig ge dig två personer i Bibeln. De enda personerna i Bibeln som Jesus säger har stor tro. Så fort Jesus säger att någon person har stor tro, då blir jag intresserad. Därför att jag behöver stor tro. Jag behöver tron som förflyttar berg och allt det där. Jag behöver det. Så därför så tittar jag på, Jesus, du sa att de här har stor tro. Vad är det som gör att de här har stor tro? Vi ska titta på dem idag, är det okej? Okay? Det är en man och det är en kvinna, fullständigt jämlikt. Vi börjar med mannen, alltid. I Matteus 8, i vers 5, så står det, överskriften heter så här, en hednisk officers tro. Det står så här i vers 5. Då Jesus var på väg in i Kapernaum så kom en officer fram och bad honom, Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Och Jesus svarade honom, ska jag då komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en så gå så går han. Till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det här så gör han det. Och när Jesus hörde det så blev han förvånad och sa till dem som följde honom. Amen säger jag er. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stor tro. Säg stor tro. Det tycker jag är väldigt intressant det här. Därför att Jesus själv säger den här mannen har stor tro. Om han har stor tro, då tycker jag det är mycket intressant att titta på vad är det som kännetecknar att han har en stor tro? Vad kan vi lära oss helt enkelt? Vi går till kvinnan också. Och det står i Matteus 15 om henne, i vers 22. Det kom en kananeisk kvinna från dessa trakter och ropade, Herre Davids son, förbarma dig över mig, min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjung gick då fram och bad honom, skicka iväg henne. Hon följer ju efter oss med sitt ropande. Han svarade, jag är bara sänd till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom, föll ner för honom och sa, Herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Och hon sa, jo herre, också här, hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Här har du igen. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. De här två personerna, säger Jesus själv, de har en stor tro. Vad kan vi lära oss? Låt oss ta fem ting här som de här två har fälles, gemensamt. Fem ting här. Nummer ett, de var inte judar, de var hedningar. Båda två hade det fälles. De var inte judar, de var hedningar. Precis som du. De flesta här inne, jag vet inte om vi har någon jude här. De flesta är precis som de här två hedningar. Det vill säga icke-judar. Det är det en hedning är. Jag är inte en jude, utan jag är en hedning. Icke-judar. De var det. Bägge två var det. Nummer två, de hade förstått någonting om Jesus som andra hade missat. Det var någonting de hade fattat och känt om Jesus som andra tydligen hade gått glipp om. Nummer tre, Jesus behövde inte gå hem till dem. Jesus var aldrig hemma hos dem här, utan han helade deras behov från håll. Nummer fyra, deras bön gällde någon annan. De stod inte där för sig själv, utan de stod där för sin tjänare eller hennes dotter. Så de var inte där för någon. Jag tänker på det. Den där dottern som låg där hemma, hon var säkert liksom ganska, ska vi säga, satt på undantag som vi säger i Sverige. Hon var nog säkert inte riktigt vid sina sinnen. Så det är inte säkert mamma ens hade frågat henne på morgonen och sagt, jag ska gå till Jesus och kolla om han kan hjälpa dig. Den där tjänaren i huvudsmannen hade, generalen där, han hade också ett förhållande till sin ledare som kanske inte var liksom så väldigt nära. Men ändå så hade han hjärta för honom och tänker att jag kan liksom gå till Jesus. Båda två de här hade inte kopplat på det sättet. De stod där för någon annan. Jag finner stor uppmuntran i det här. Varför då? Därför att det var inte så att Jesus säger, hur är det borta med din dotter där? Har hon tro för att bli helad? Hur är det med din tjänare där hemma? Liksom, är han på rätt plats nu så att han kan ta emot? Nej, det var ingen snack om det, va? Det är lite uppmuntrat till er föräldrar här. När du står där för någon annan, så kan din tro på Jesus kan vara med och förlösa ett mirakel för någon annan som inte ens är på städet, som inte ens är där. Din klasskompis, människor runt omkring dig, de hade det gemensamt. De stod där för någon annan. Nummer 5. Jesus sa de hade en stor tro. Så här är 5 ting som de här har fälles. Vad är det vi kan se om de här två? Vad kan vi lära oss? Ja, vi kan se vad de hade gemensamt, vad de hade fälles. Ja, jag tycker det är så fantastiskt med de här två här. Kanske mest med den här kvinnan här, för hon var väldigt speciell. Tänk dig själv, hon blir ju lite rough behandlad av Jesus. Va? Ja, men här går hon och ber till Jesus och sådär. Och så står det, Jesus svarar henne inte med ett enda ord. Va? Det skulle vara ganska lätt att ge upp då alltså. Men det som hon bara fortsätter. Och när han väl börjar prata med henne så säger han så här, det är inte rätt att ge barnet, ge brödet som tillhör barnet till hundarna. Du vet, hundarna i Bibeln, det är hedningarna, va? Det är ett annat ord bara. Det är inte rätt att ge brödet till de som icke-judar, för jag är sänd till Israels barn i det här läget här. Så det är inte rätt. Och då hittar hon sig där. Jag ska snacka med henne när jag kommer till himlen alltså. Och då säger hon så här, jo, där har du fel Jesus. Ja, där har du fel vet du. För även hundarna äter ju de små smulorna som faller ner från deras herrars bord. Alltså jag tycker så underbart det här, för jag har haft många hundar vet du. Och nu har mina barn hundar och så ställer de dit sina hundar i vårt hem. Så det är fortfarande en massa hundar hemma hos oss. Och nu har jag hälsat på Marit och Hans, va? De har ju sin katt. Va? Och jag har lärt mig någonting om husdjur. Va? Jag har sett det på hur ni pratar med den där katten där. Va? Jag har sett det att varenda husdjur fattar, jag ingår i familjen. På något, nu är det lite annorledes hemma hos dem där, för att här sitter ju katten på en trone. Men de flesta som har husdjur, de flesta husdjur de känner det. Att jag kanske inte har liksom den främsta platsen i hemmet. Va? Jag kanske inte så, nu är det ju så att en del har det så. Men i de vanligaste fall, liksom, hunden där, han har en viss sån här känsla i alla fall. Att jag kanske inte liksom är i centrum. Det är ju många hundar som är det. Men de fattar en ting, va? Det är att jag är med i den här familjen på ett eller annat sätt, vet du. Det fattar katten, det fattar hunden, fattar det. Så Jesus säger, du är en hund, säger han. Jaha, vad bra att jag är en hund, för då är jag med i familjen. Och då behöver inte jag att du ger mig hela kakan. Jag behöver inte hela den här gula faran här. Jag behöver bara en liten smula. Och har jag en smula så har jag vad jag tränger. En smula av Jesus räcker för ett mirakel. Halleluja, en enda smula vet du, och du har vad du tränger. Och Jesus vet, wow, säger Jesus, vilken tro du har alltså. Här är kvinnan med smultron, va? Hon har en smula tanke vet du. Halleluja, hon skönte någonting om Jesus. Får jag bara en smula så har jag vad jag tränger. Du förstår, har du en smula av Jesus, då har du ju Jesus, halleluja. Ja, men det är ju bara en smula. Ja, men vet du, en smula Jesus, det är väldigt betydelsefullt det, halleluja. Och en smula av mig, det är inte så mycket, men en smula av Jesus. För varje liten cell, varje atom i Jesus är fyllt av power, är fyllt av kraft, är fyllt av helande, är fyllt av allt du tränger. Och hon skönte det. Jag behöver inte vara en fullvärdig, sitta på främsta platsen i det här huset, men jag är i alla fall en hund, halleluja. Åh, prisat vare Herren, amen. Jag har haft många hundar, vet du. Jag tittar på de här hundarna, vet du. De kan det här, vet du. Jag har stora hundar, haft små hundar. Jag har haft konstiga hundar. Jag har haft en optalshund. Jaha, jag fick en av Morten. Den sköt jag sen, men... Men han var fin, den hunden. Vad hette han? Robin tror han hette eller sån där. Hette han Morten? Robin, va? Han var fin, va? Visst var han fin? Han var en fantastisk hund. och så. Men han är död. Men du vet, kom han där när Robin han satt där, vet du, när man spiste, va? Satt han bara och väntade. Va? Han är som tro, vet du. Han bara satt där och väntade. Va? Han visste. Jag kommer att få något här. Jag kommer att få något. Han som tro, va? Han fick ju inte hela måltiden. Men han fick en smula, vet du. Halleluja. Och Robin var så glad, vet du. Det föll ner någonting från bordet, va? Halleluja. Skicklig stövsugare, vet du. När vi spiser hemma med barnbarnen och sådär, va, det blir så mycket grejer på golvet, va. Så bara ropar vi, nu har vi en hund som heter Lillen. Han är rätt liten. Men så här, Lillen, kom. Och han kommer direkt, vet du. Han får en måltid under bordet. Hon kände någonting om Jesus som andra tydligen hade missat. Den andra mannen där, han fattade, Jesus, du behöver inte komma hem till mig. Det är helt onödvändigt. Säg bara ett ord. Han skönte någonting om Jesus och hans ord. Han skönte att det du säger, Jesus, det är lika med att jag har dig. Och Jesus är ju Guds ord. Så när du får ett ord från Jesus, då har du Jesus. De skönte det. Och Jesus säger sammantaget, ni har stor tro. Varför hade de stor tro? Låt mig ringa in dig i ett enda ord, en enda mening. Varför hade de stor tro? De hade stor tro därför att de hade en stor Jesus. En stor Jesus i ditt liv kommer att ge dig en stor tro. Halleluja. Det var det de här fattade. De här fattade att det är Jesus som är hela grejen. Det är han som besitter det. De förstod, så de kopplade in i Jesus. Och Jesus säger, det där är stor tro. Halleluja. Och då fick de vad de trängte. Amen. Om du går med mig till Hebreerbrevet kapitel 12 i vers 2. Så står det så här. Och låt oss ha blicken fäst vid tron. Står det så? Nu är det ju svenska, va? Jag vill bara kolla att du kollar i Bibeln. Låt oss ha blicken fästet vid tron. Står det så? Nej. Låt oss ha blicken fästet vid Jesus. Låt oss ha blicken fästet vid Jesus, trons upphovsman och fullförare. Ja, här ser du. Det är Jesus som är trons upphovsman. Det är han som är själva utgången av tron. Det är han som är själva trons grejen. Det är Jesus. Så därför säger han så här, låt oss ha blicken fäst på Jesus som då är trons upphovsman och fullförare eller fullkomnare. Som istället för en glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds trone. Så vad är det står här? Jo, att istället för att ha ditt fokus på, hej på det, fokus på själva tron, så har vi fokus på Jesus. Det är hela min poäng här idag. Och hur har jag det då? På vilket sätt kan jag ha det? Ja, vi har redan talat om, det är två personer som kan lära oss det här idag. Hövitsmannen, generalen, och kvinnan, den kananeiska kvinnan. De kan lära oss hur det här med tron fungerar. För att du vet, vi läser ibland och vi hör ibland att människor har en troskris. Är det någon som har haft en troskris någon gång? Tack Kristoffer att du är föredöme. För jag kan snacka med dig och säga, det har jag också haft. En troskris, det är när liksom man börjar tvivla på det här lite grann. Man börjar undra, fungerar det här eller inte? Visst har vi haft en troskris? Ja, jag kommer närmare dig nu. Halleluja, jag ska inspektera trupperna här. En troskris. Jag tänker på Peter. Honom gillar jag att prata mycket om. Han som var en misslyckad fiskare, för han badar för mycket. Han ska vara inne i båten, inte utanför. Han fick en skicklig troskris. Jesus säger så här till honom. Peter, du ska förnekta mig. Du ska förnekta att du inte känner mig. Men jag har bett för dig att inte din tro ska gå under. Och så ser vi vad som händer där. Att han gör precis det Jesus säger. Så förnektar han Jesus. Och då hamnar en skicklig troskris. Vad består troskrisen av? När du och jag får en troskris. Det är ju egentligen en tillitskris. Att vi börjar fundera över, håller det här? Fungerar det här? Och så vidare. Det är då kan vi säga att vi har fått en troskris. Peter fick en troskris. Vet du varför han fick en troskris? Vet du vad som var själva troskrisen? Jo, det var att Peter, han hade så mycket tro på sig själv. För han säger till Jesus så här: Jesus, det kommer aldrig att hända. Det kommer ju, nej, glöm. Vem tror du att jag är, va? Jag kommer aldrig att svikta dig. Det vill jag bara säga till dig, Jesus, att det är något du har missat här med mig, va? Du har inte riktigt känt vem jag är, va? För det är så här, Jesus. Kan du spela lite på pianot? Det är så här, Jesus. Nej, jag tullar bara. Att nu Peter säger så här. Det är så här nämligen. Att jag! Jag bara håller dig vaken lite grann här. Jag! Peter! Den store! Är villig att gå i fängsel och till och med döden för dig. Det säger jag. Jag kommer aldrig att förnekta dig. Bara så du vet, Jesus, där tog du fel. Du har haft mycket rätt. Du har haft många fina saker du har gjort. Du har sagt många bra saker. Och du är en jättefin, bra person på många sätt. Men när det gäller mig, så vill jag bara härmed deklarera att jag, Peter den store, kommer aldrig under inga omständigheter att förnekta dig. Jag dör hellre. Jag går hellre i fängsel. Men det kommer jag aldrig göra. Bara så du vet. Nu vet jag att det är jobbigt för dig, Jesus, i det här läget. Jag vet att du går igenom en tuff period. Och då är man inte alltid logisk. Det är så, va? Du kommer ihåg själv. När du börjar snacka om att du ska bli dödad och allt det där. Då kom jag till dig och sa till dig: aldrig ska detta ske dig. Och nu är du där igen, känner jag. Att det här är lite sånt. Och jag själv har gått igenom många grejer, Jesus. Själv har jag haft en tuffa svänga med mitt liv. Till exempel, jag får sällan fisk och sånt, va? Så jag har lite problem där. Jag vet det, och du hjälpte mig där. Jag fick fisk och sådana saker. All heder till dig, Jesus. Jag är tacknämlig för allt det du har gjort i mitt liv. Men nu, Jesus, så känner jag att kanske jag skulle kunna hjälpa dig lite grann. Att känna lite mer om mig. Vem jag är, va? Därför att jag är ädel på något sätt, va? Jag har något fint i min tro. Och jag kommer aldrig svikta dig, bara så du vet. Du kan stola på mig, Jesus. Du kan stola på mig. Dun, 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 dun. Sån är det. Och då blev de andra disciplarna också lite frimodiga. Och sa: ja, det är vi med, vet du. Vi är också villiga gå i fängsel för dig, Jesus. Inga problem. Och så tittar Jesus tillbaka på sin älskade discipel Peter. Och så säger: Peter, redan i natt så kommer du och liksom förnekta att du ens känner mig. Jo, Jesus, nu säger du det. För du går igenom en tuff period nu. Peter kunde vara skicklig som psykologisk. Oro. Ja, jag har läst om sådana. Jag har studerat den typen. Ora. Så. Men vi älskar dig ändå, Jesus. Vi står med dig. Och så går det några timmar. Och så har allt det Jesus sa, det har gått i uppfyllelse. Alltså han det slutar med att han står och banner, va? Ja, men Peter, vad händer nu, va? Alltså det räckte med att en jänte, och nu är det inget fel på jänter, va, men det råkar vara en jänte. Hon säger, men jag tycker jag känner igen dig. Vad menar du? Jo, men var inte du bland de här disciplerna? Var inte du med dem där, va? Jag tyckte det. Din dialekt, du kommer ju från Oppdal, va? Det man hör ju på hela Norge, va? Såg den här tävlingen igår, va? De från Fredriksdal, de könte ju inte det här, va? Så vi svenskar är ju inte så dåliga. Jag menar, Oppdal-dialekten, jag menar, till och med Gud har svårt att förstå det här, va? Han gör så gott han kan, va? Men halleluja. Men då säger Peter, hade en kraftig dialekt, vet du. Så hon säger, ja, men jag tycker att din dialekt avslöjar dig. Och det är där som Peter, han måste slå ifrån sig, va? Så säger, jag känner inte den mannen. Och så står det att han banner, va? Oj, oj, oj. Och där går han in i sin troskris. För nu upptäcker Peter någonting om sig själv. Han upptäcker, kära någon, alltså, jag trodde att jag hade det här, va? Jag trodde verkligen, alltså det var inte så att Peter stod där och bara hittade på, utan jag tror att han tänkte så, jag kommer aldrig att svika dig, Jesus, jag kommer aldrig göra det. Men du förstår, en troskris, den får man därför att man har placerat sin tro på fel ställe. Känner du? En del människor säger, jag stolte ju på dig. Du sa att du skulle komma, men så kom du inte. Jag stolte ju på, nej, nu går jag ut i världen och dricker öl istället. Jag vill inte vara med på det. Alltså, vi får en troskris, va? Och den där troskrisen, den kommer sig av att fundamentet för min tro, den har blivit någonting annat än det borde vara. Det var det Peter hade fått upptäcka. Peter, han hade tro på sig själv. Och nu går han igenom den här troskrisen och så får han upptäcka hur, så får han komma till den punkten där han flyttar sin tro bort från sig själv och till Jesus. För vi vet det, när Jesus träffar sina disciplar i uppståndelsen och Peter och Jesus, han är nybadad, Peter. Han hade precis badat. Det sitter liksom, det var ju bara 11 discipler kvar, Judas var ju borta. Så det sitter 10 stycken torra discipler och en blöt runt omkring Jesus. Det sitter Peter, han har ju badat, och så sitter han där. Och så ska Jesus ha ett samtal med Peter. Och då så säger Jesus så här, Peter, älskar du mig? Ja, det gör jag. Och vad fint, kan jag fråga en gång till? Älskar du mig? Ja, det gör jag. Och så tredje gången, älskar du mig? Och då blir Peter lite sån, det blir jobbigt för honom. Därför att han älskar verkligen Jesus. Och då tänker han så här, stolar du inte på mig, Jesus? Litar du inte på? Jag kan känna att du inte stod riktigt på vad jag säger. För jag har ju snackat rätt mycket innan. Och jag har ju inte stått, jag har ju inte hållit det jag har sagt. Så jag kan förstå det, att det är fint. Vi har en liten tillitskris här, va? Och jag känner det, va? Men det blir ändå jobbigt när du brukar ordet älskar du mig. För jag har hela tiden älskat dig, Jesus. Så, och säger, älskar du mig, Peter? Och tredje gången så säger Peter detta underbara. Han säger så här, Jesus, du vet allt. Detta är första gången i Peters historia med Jesus där han säger det. Han har aldrig sagt det förut. Därför att det fanns en liten sån här grej med Peter, förstår du, och med dig och med mig, att det fanns lite, ja, jag har ju mycket själv, och så har vi Jesus, så har jag mycket själv, och så olika ting där och så vidare. Men nu hade han lagt alla ägg i samma korg. Han hade inte placerat ut dem lite här och där på sin talent, sin begåvning, sin kunskap och sådana här ting. utan nu hade han flyttat allting in i korgen Jesus. Han har lagt allt i samma korg. Jesus, du vet allt. Och då säger Jesus, fint Peter, vad bra. Nu är vi redo att gå vidare. Halleluja. Troskrisen ledde honom till att titta, vad har jag för fundament? Vem stod jag på egentligen? Vem är det som är trons upphovsman i mitt liv? Du vet, en del säger, jag har sån tro på menigheten, säger de. Och det är ju fint, vi vet vad vi menar när vi säger det. Men du vet att vi har tro på Jesus. Och därför så har vi tro på menigheten. Alltså, jag har sån tro på dig, säger någon. Någon säger till mig, Stefan, det är så skönt, jag tror på dig. Du liksom står på och du fortsätter. Och så, det var härligt. Och jag säger, nej snälla du, tro inte på mig. Tro på Jesus. Det är Jesus som är upphovsmannen. Därför att om du har din tro på en människa, om du har din tro på din tillit till en organisation, tillit till någonting, om du sätter för mycket tillit där, då kommer skuffelse komma som ett brev på posten. Därför att ingen människa kan ersätta Jesus. Men om du har din tillit till Jesus, då kommer du alltid att komma igenom i ditt liv. Halleluja. Du vet, jag har min tro på Jesus. Halleluja. Det är därför jag orkar vara i en menighet. Du vet, Marie, min älskade fru, va? Hon har inte satt sin tro på mig. Hon har sin tro på Jesus. Och det är därför hon orkar med mig, va? Amen. Halleluja. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Varför hade de en stor tro? De hade en stor Jesus. Amen. Varför får du en stor tro? Du har en stor Jesus. Halleluja. Amen. Säg, Jesus, du är stor i mitt liv. Amen. Halleluja. Och det är därför som vi sjöng igår, Morten sjöng så fint där. Så härlig sång där. För jag älskar den sången. Det är just det där att man sätter sitt fokus till Jesus. Va? En liten stund med Jesus. Och allting jämnar sig. Och jag har sagt till dem som jag bad för igår. Och jag vill skicka med det till dig också här. Kära ungdomar. Jag skulle vilja säga så här till dig. Pressa inte dig själv för hårt. Va? Jag vet hur du funkar. Det gjorde jag också när jag var din ålder. Att nu tänkte jag ska be dygnet runt. Va? Men du kommer inte orka be dygnet runt. Men du kan be en liten stund. Ta en liten stund med Jesus. Och du kommer upptäcka att en liten stund med Jesus är väldigt beroendeframkallande. Man blir beroende av den stunden där. Man tänker, oj, för att den stunden där mättar dig och ger dig så mycket. Halleluja. Amen. Du behöver inte alla de där mantran, vet du. Du behöver några olika 15 steg till ett bättre liv. Jag kan tala om för dig. Jag vill bara säga en enkel sak till dig. Det finns ett steg till ett bättre liv. Och det steget heter Jesus. Det säger man så. Ja, men det finns inga olika nivåer, va? Finns det liksom en liten dimension? Ja, det finns det. Det finns en nivå till, vet du. Och vet du vad den nivån heter? Jesus. Jag läste såna böcker förr i tiden, och läste böcker som 5 steg till helande. Jag har slutat läsa såna böcker. Och jag kör med ett steg istället. För jag är en väldigt enkel kille, vet du. Jag fattar inte så mycket, va? Jag glömmer alltid bort de där stegen. Vad var fjärde stegen nu? Nej, nu blir jag inte hela. Jag missade fjärde steget. Fy, alltså, vad jobbigt. Jag är så enkel, va? Jag kommer från en liten plats. Va? Jag kan bara ödelägga mopeder och sånt här. Sån jag är, va? Så jag kan inte så mycket. Så jag tänker, Jesus, kan du ge mig en sån här dummy, va? En sån här, för jag fattar inte det här, va? Ja, man säger Jesus, ja, men vi tar ett steg då. Ja, bra, amen. Först ska jag ner det. Jesus. Aha, jag sa. Jesus är steget. Har du Jesus så har du det du tränger. Jag vet att jag predikar färdigt redan. Jag ser det på dina ögon. Så underbart. Du tror inte jag ser någonting i en publik. Jag ser allt. Man ser precis allt. Det är så underbart. Ni är så fina. Någon som sitter så här. De här skinngardinerna och går ner hela tiden. Va? Är någon som har suttit så här i mötet hela morgonen? Och det är så härligt när människor är på det sättet. För då säger man ju amen på fel ställen. Va? Jag har varit med om sådana grejer. Man ska säga djävulen är besegrad eller något sånt där. Vad säger man? Djävulen, amen! Jag ska avsluta nu. Om du bara kan få med dig den här enkla tanken. Du vet, hon fattar ju den här kvinnan. Det är ju Jesus som är grejen, va? Det är fördelen med att vara hund, va? För hundar är ganska enkla saker, va? De står ju viftar på svansen där, va? Jätteglad, va? Jag tänker så här, vad har du att vara glad för? Och jag tänker på mig själv. Jag är också en hund, vet du. Jag är en hedning. Och fatta det, att min herre, han tar hand om mig. Jag får mat, vet du, hundarna har ju skönt livet, du. De går inte på något jobb eller går skolan eller såna grejer. De sitter där till vi bor. Och jag tänker på mig, va? Jesus är min herre. Och jag bara sitter och förväntar mig. Och vet du vad? Jag behöver inte hela kakan, vet du. Jag kan ta en smula. Halleluja. Amen. Därför att smulan innehåller allt. Har du smulan så har du allt. Titta på din vän och säg så här. Köp på smulan. Amen. Underbart. Ska vi stå upp tillsammans? Kom nu, ungdomar. Halleluja. En stor tro är en stor Jesus. En stor Jesus, ge mig en stor tro. Halleluja. Amen. Kan du säga amen till det? Halleluja. Hur många steg är det till helande? Hur många steg är det till frälse? Hur många steg är det till befrielse? Halleluja. Vad heter det steget? Amen. Underbart. Tack Jesus. Halleluja. Vet du, ibland, jag kan ibland ha det travelt och mycket att göra och så vidare. Jag hinner inte be så jättemycket. Men vet du, en sak hinner jag alltid göra. Det är bara att säga Jesus. Jesus, tack för att du tar hand om mig idag. Vi har många barnbarn och vi har mycket bönämnen. Så vi ber igenom våra barn och så vidare. Men det bara, man hinner liksom inte be för alla deras flaskproblem och allt sånt där, va? Det gör jag ibland. Men ibland hinner man inte säga bara så här. Jesus, ta hand om David och hans familj. Jesus, tack för att du tar hand om Victoria och hennes barn och hennes familj. Tack för att du tar hand om Therese. Tack för att du bara skickar iväg. Och så ser jag, ja, men det är ju det vi tränger. Halleluja. För har de Jesus så har de allt de tränger. Amen. Och du vet, du som är mamma som har det travelt och väldigt mycket att göra och så där, och kanske går och känner dig fördömd att du inte hinner bedja så mycket. Men jag skulle kunna säga så här. Jag tror att du beder väldigt mycket. Därför att du lite hela tiden, va? Jesus, tänk på det. Tack för att du tar hand om det, Jesus. Tack för att du gör det. Det är inte så komplicerat det här. Men det blir komplicerat om vi gör Jesus till en teknik. Om vi gör Jesus till massa steg och grejer. Men om vi bara förstår som den kananeiska kvinnan undervisar oss om. Som vi känner den enkla sanningen. Jesus, det är du som är grejen här. Halleluja. Amen. Underbart. Tack Jesus. Fader, nu tackar jag dig för de här ungdomarna.